better last with you. Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Welcome back, guys.
Det är 1 december idag och vi har massa snö i Göteborg. Mm. Alltså, jag pratade precis med en göteborgare som har bott här typ hela sitt liv. Arinas pojkvän.
Ah.
Och han sa att han minns inte att det skulle varit någon gång så här mycket snö i Göteborg.
Nej, jag känner mig lite som hemma. Det känns bra. Ja. För dig också kanske?
Det är mysigt, jättemysigt.
Mm.
Och vet du vad? I och med att det är 1 december så har vi kickat igång julkalendern på Lyckans läkarens Instagram.
Ja, det är så kul. Jag hoppas att alla ni där följare kommer ha sett det när ni hör det här, eftersom då är vi ju mitt i december nästan.
Ja, men typ, ja. Ja, sant.
För er som inte gjort det så kan ni se, vi kommer lägga dem i highlights också, så ni har inte missat någonting.
Nej.
Utan ni kan gå in där och lära er ett nytt ord varje dag. 24 nya ord, så ni kommer bli smartare än smartast. Okej, okay, men idag ska vi prata om en helt annan typ av boost, nämligen en riktig feminist boost kan man väl säga.
Ja, wow, det här var ett jätteintressant avsnitt som vi spelade in med inget mindre än Mia Lundin.
Grundaren av Her Care.
Jajamän. En klinik som fokuserar på kvinnohälsan i Stockholm. Och man kan också boka in besök på distans. De fokuserar på att främja kvinnohälsan och försöker lösa problem där primärvården inte har tid eller resurser att lägga så mycket energi på liksom, just de frågorna som kanske kvinnor har.
Mm. Jag är så inspirerad av Mia och också den kunskapen hon själv har samlat på sig genom att också vara i andra delar av världen och se hur de jobbar. Men jag tänker att vi kör igång avsnittet nu så att de får höra mer om från faktiskt Mia herself.
Yes.
Men då välkomnar vi in Mia Lundin. Hej!
Hej!
Hej, hur mår du?
Jo, jag mår jättebra. Det här är lite på kvällskvisten så det är inte lika som det är på morgonen.
Nej,
precis.
Det är kul
att prata med er. Så glad att ni gör det här.
Ja, men vi är jätteglada att vi får intervjua dig också via en länk eftersom du är i Stockholm och vi är i Göteborg. Vi tänker att du kan få börja jättegärna att presentera dig själv.
Ja, så jag är sjuksköterska och sen så jobbar jag som IVA-sjuksköterska. Och sen tyckte jag att jag ville åka till USA och prova att jobba på IVA akutsjukvård där ett år. Och det blev då 37 år. Jag har precis flyttat tillbaka till Sverige för 4 år sedan. Och där då i USA så utbildade jag mig på Harbor UCLA i Los Angeles då, till någonting som heter nurse practitioner i obstetrik och gynekologi. Och drev sedan en klinik där i Santa Barbara i Kalifornien 18 år. Plus att jag har skrivit ett par böcker. Det började med boken då när jag var där, bodde i USA, som heter Female Brain Gone Insane. Och som sen översattes till Kaos i kvinnohjärnan här i Sverige. Och sen så har jag skrivit Mat för hormonell balans. Och den sista boken då Vägen till hormonell balans, som handlar mer om förklimakteriet. Ja, så en lång resa.
Ja, man blir så inspirerad av allt du har hunnit
med.
Exakt, och även alltså, ditt fokus på kvinnohälsa, det inspirerar mig något enormt.
Ja, både mig och Elsa.
Kul. Och nu då så har vi uppfattat det som att du driver Her Care i Stockholm.
Ja.
Kan du berätta mer om det?
Ja, det är ju anledningen då att jag flyttade tillbaka hit till Sverige, för att jag kom hit mycket och föreläste efter Kaos och kvinnohjärnan kom ut. Och då började jag inse att det finns inga sådana här kliniker i Sverige där kvinnor med hormonella obalanser kan få hjälp. Så då bestämde jag och min man att vi skulle flytta hit tillbaks ett år, och jag skulle starta en klinik, en liknande klinik som den som jag drev då i USA. Men min man älskade Sverige, så han ville inte flytta tillbaka till USA. Så Her Care då är en klinik som där vi jobbar i teamarbete kan man säga. Men där vi tittar, först och främst, Her Care hjälper kvinnor att må bra. Vi fokuserar väldigt mycket på hur kvinnor mår. Och jag kan ju berätta mer om det sen. Och min specialitet och vad jag fokuserar på, det kommer alldeles strax. Men på Her Care så Vi vill titta på de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Mm. Varför har du utvecklat depression? Är det för att du har B12-brist? Eller är det för att dina hormoner är i obalans? Eller är det för att du inte tar tid för återhämtning? Eller är det för att du inte äter tillräckligt med fetter? Eller tränar för mycket? Eller, ja. Så att HERCARE, de som kommer till HERCARE för hormonella obalanser, eller tror att de har det i alla fall, de träffar en sjuksköterska. Och då har de, innan de kommer till sjuksköterskan, så har de fyllt i ett hälsoformulär på nätet, och sen så har de gjort ett ganska så omfattande blodprov där vi då utvärderar 28 olika analyser för att inte missa någonting annat som är orsaken till att de mår dåligt då. Och sen när man träffar sjuksköterskan där, så får går hon igenom det här med patienten och pratar med henne och går igenom hennes symptom och när det börjar, hur det börjar och vad hon har provat hittills. Och sen så får hon då en utvärdering av vilken hormonell fas vi tror att hon är i, eller kanske inte, att det inte är hormonerna, vilket det oftast inte är initialt i alla fall. Och då får hon rekommendationer vilka hon ska träffa i våra team. Kanske hon behöver träffa en näringsterapeut för att hon har mycket IBS-symptom och behöver hjälp med tarmhälsa. Eller kanske hon behöver träffa en gynekolog för att göra en gynekologisk undersökning. Eller en av våra allmänläkare. Eller samtalsterapeuten. Så vi är ett team.
Ja, men gud vad bra. Liksom samsyn för det hela. För oftast inom primärvården så har man inte de resurserna.
Nej.
Så att där kan kvinnorna få en helhetssyn på det hela. Det låter jättebra.
Det låter så, inte så bra, men jag funderar på vad är det för... Så ni har ju sjuksköterskor, du sa, ni är samtalsterapeuter, du nämnde gynekolog.
Allmänläkare.
Okej.
Okay. Gynekolog, allmänläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, näringsterapeuter och en samtalsterapeut.
Ja. Ah, wow, det är verkligen en superteam.
Stor palett liksom. Ja.
Ja.
Men hur blev det just kvinnohälsan som blev din största intresse?
Jo, det var så här att jag då, tuff, vad var jag, 26-åring, IVA-sjuksköterska, flyttade till USA och jobbade där ett år. Och då så blev det så att jag stannade där och träffade min man och fick då mitt andra barn faktiskt. Första följde med en barnflicka, men andra barnet föddes och då fick jag efter han var född. En fruktansvärd förlossningsdepression.
Mm.
Jag visste inte vad ångest och oro var innan det här hände. Och det var hemskt. Men jag är ju så här att, ja, men det här, varför är det här då? Vad är det som har hänt? Varför mår man så här? Och jag kunde inte bara ta det. Att så här mår du och så här får du lov att må och ta den här medicinen så kanske det blir bra. Utan jag vill veta varför alltid. Och då började jag läsa mycket om det här och insåg då att hormonerna spelar stor roll och hur mycket hormonerna, könshormonerna påverkar våra signalsubstanser, vår hjärnkemi. Och det har då blivit mitt fokus de sista 30 åren. Min son är nu 31 år. Det är det som vi också på HERCARE fokuserar väldigt mycket på. Just det här hur könshormonerna och signalsubstanserna är kopplade och hur de påverkar varandra så mycket.
Mm. Wow, så man kan säga att din inneboende nyfikenhet att förstå dig själv ledde till att du hittade din specialitet inom sjuksköterskakåren liksom.
Precis, och insåg då att det finns så mycket man kan göra och så mycket man kan hjälpa kvinnor som mår dåligt.
Mm.
Genom att ha den här förståelsen och det här tänket.
Mm. Men just på det temat då, alltså hur ska man veta egentligen om man har mycket humörsvängningar, för det är ju jättevanligt att man har det, att det handlar om liksom någon obalans i hormonerna som är patologisk, alltså sjuklig, att det inte är bara normala PMS-humörsvängningar som också många tycker att de har?
Nej, men det är ju så att det är ju inte hormonellt. Om du har en regelbunden mens och du har inte cykliska symptom, då är det inte hormonellt. De hormonella obalanserna är ofta sekundärt till det andra. Så det börjar ju ofta med stress, dålig kosthållning, träna för mycket, äter fel, tar inte tid för återhämtning och lyssnar inte på de här varningssignalerna, och då blir menscykeln påverkad. Jag brukar säga så här att menscykeln är lite grann som kanariefågeln i kolgruvan. Att kanariefågeln är slutar sjunga när syret tar slut. Och menscykeln blir rubbad när du inte tar hand om dig själv. Så med andra ord, om du börjar se en rubbad menscykel, då är det någonting som inte är som det ska i din kropp. Mm. Och då är det ju så här att vid långvarig stress, då pratar vi om på Hörker, din serotonintank och din GABA-tank. När du stressar, då använder du upp de här signalsubstanserna, både serotonin och GABA, för att kunna känna dig något sån här tillfreds under den här långvariga stressen. Men sen tar det slut och tanken blir tom. Och då kommer du att känna av de här hormonella, den hormonella kurva som du har under månaden, som är inte lika från ena dagen till den andra. Om ni ser att du har höga värden, eller normala värden av serotonin och GABA, så känner du inte av att hormonerna förändras under månaden. Men är de låga, då kommer de att åka berg- och dalbana på dina hormoner. Och därför mår du som du mår under olika tider av menscykeln. Så de här kvinnorna som säger, vadå PMS, jag har aldrig hört talas om det. Det var skärpt det. De har säkert väldigt robusta nivåer av signalsubstanser. Medan de då som känner av den här cykeln som du har under månaden har inte det, utan de har tömt de här tankarna. Så att, ofta kommer kvinnor till oss och tror att de har hormonella problem, men kanske istället är det, vart började det? Vad hände? Vad var det för stresset i ditt liv som hände då? Och hur mådde du sen? Och det börjar ofta med att jag kan inte sova, wired but tired känslan, vaknar klockan 4 på morgonen. De är väldigt tidiga och klara symptom på att du behöver nog kanske ta det lite lugnt nu. Så tid till återhämtning, fylla på de här tankarna. Och då är ju tarmen superviktigt, så det fokuserar vi väldigt mycket också på. Att se till att tarmen mår bra, för de som har IBS mår ofta dåligt, och de som mår dåligt har ofta låg serotonin. Har du låg serotonin får du IBS. Har du dålig tarm kan du inte producera serotonin. Så det blir liksom ett moment 22 där, med hjärnan och tarmen och stressen.
Det visar bara återigen på hur viktigt det är att tänka på kroppen som en helhet. Alltså, allting påverkar ju varandra på något sätt. Har man en dålig tarm så kan man få fel på då serotonin, som i sin tur kan göra påverkad av andra hormoner och som påverkar humöret. Så det är en så lång kedja.
Verkligen. Du berättade ju lite nu att vad PMS beror på, men har man hittat någonting annat än det här att hur du beskrev det som en bank av serotonin, men kan man förklara på något annat sätt, vad beror PMS på?
Så som vi ser på det, kan finnas många olika saker till PMS, men en av de vanligaste orsakerna till PMS är ju då stressen som har påverkat din kvaliteten av din ägglossning och gulkropp som inte producerar kanske tillräckligt med progesteron. I den luteala andra delen av cykeln då, den cykeln 2 veckorna innan mens. Och när progesteronet är lågt, progesteronet påverkar GABA-receptorerna. Så när progesteronet är lågt så har du mindre påverkan på GABA-receptorerna och blir lättare irriterad och frustrerad och kort stubin. Men också har det att göra med serotoninet, självklart. Så genom att tillsätta progesteron i den delen av cykeln och boosta både GABA och serotonin, se till att tarmen fungerar, magnesium och B-vitaminer, så kan man ofta ha väldigt bra resultat på PMS-patienterna.
Jag har en följd fråga på det här. Jag själv använder en spiral och därför har ingen mens. Hur kan ni veta vilken del av cykeln de kvinnorna är som söker, som inte har regelbunden mens?
Ja, det är en jättebra fråga. En hormonspiral då, förmodligen, att du pratar om.
Precis.
Ja, En del har ju mens fortfarande, men en del har inte mens, och då är det ju svårt att veta, för att det intressanta som jag har sett med hormonspiralen, egentligen ska den ju bara fungera lokalt på slemhinnan i livmodern och sekretet i livmoderstappen, men för många så trycker också ner den hormonella kurvan, så att du har inte de där svängningarna. Så en del kvinnor mår faktiskt, som har PMS, mår bättre med hormonspiralen, men de flesta gör inte det. Men då är det säkert för att man har tryckt ner deras egen hormonella kurva, så de har liksom en flat kurva och då mår de bättre. Och då, men annars så borde man också ändå känna av, det är bara mensen du inte har längre, så de cykliska symptomen borde ju egentligen vara där fortfarande. Och då har ju vi utvecklat en app, Hörcare-appen. Har ni hört talas om den?
Nej. Får jag berätta?
Jättehäftig. Du gör en hormontest i den, och då har vi utvecklat en algoritm där så att du får reda på vilken hormonell fas du är i. Och också en symptomspårare. Så att speciellt sådana som du då, som använder hormonspiral, går man in och fyller i sina, först gör man en hormontest, och sen de tre värsta symptomen som du har nämnt då i den testen ramlar in en symptomspårare som du följer under en månad eller två, tre. Och då kommer du se ett mönster av när de här symptomen sker under cykeln. Det som är lite svårt att göra, vi kollar ju FSH och estradiol på alla kvinnor som kommer till oss dag 3-5. Men vi kan ju inte riktigt lita på provsvaren när man använder en hormonspiral. Ofta så blir de påverkade, hormonerna, men egentligen borde de inte bli det. Det är lite knepigt med hormonspiralen, hur den egentligen fungerar.
Men gud vad bra med den här appen, den ska jag ladda ner direkt efter att vi har spelat in.
Det låter jättespännande, men behöver man då komma till er och göra det här testet också då, antar jag?
Nej, utan du gör hormontestet först och främst i appen, och sen så kan du börja göra symptomspåraren efter det. Och sen när du har fått din svar på det här i din hormonella fas, vill säga, ni är ju inte det, men någon kommer in och säger att de är förklimakteriet, du är förklimakteriet. Baserat på dina svar så tror vi att du är i förklimakteriet. Och då kommer en massa artiklar om vad det är, vad är skillnaden på det och klimakteriet.
Wow.
Webbshop där. Du kan också boka genom appen. Om du känner så här, nej men jag har bara några frågor, ja, då kan du boka 15 minuters möte med en av våra sjuksköterskor, och det mötet kostar 350 kronor om du bara har några frågor, eller om du inte vet om, ja men är Hörcare för mig, eller vad skulle ni kunna göra för mig på Hörcare. Men annars kan man boka 30 minuters eller 45 minuters möte också med en sjuksköterska, och då gör man proverna och allt det här också. Men jag är väldigt stolt över den faktiskt. För vi har fått så många nedladdningar av den. Och den finns både på iOS och Android nu.
Wow, coolt.
Wow, häftigt.
Jag får en följdfråga till. Alltså, tolkar jag det rätt att så jag har också hormonspiral. Men att man kan alltså få PMS även om man har hormonspiral?
Absolut.
Ja. Mm. Ja.
Det en del reagerar på, även fast det är väldigt, väldigt låg mängd av gestagen i hormonspiralen, så är det en del som inte alls mår bra. De är så pass känsliga till det här gestagenet som är då icke-bioidentiskt hormon. Även fast det är en så liten mängd, så har de märkt att de mår faktiskt sämre sen de fick spiralen.
Men så även fast man inte, om man tar en spiral och inte blöder, så kan man också ha symptom.
Man kan ha cykliska symptom ändå. Egentligen ska inte hormonspiralen fungera så. Det är så liten mängd, så det borde inte vara tillräckligt av att trycka ner din egen hormonella kurva. Du har ju ägglossning fortfarande. Du borde ha det, men en del har inte det. Men du borde ha det.
Verkligen.
Mm. Jag funderar på också med hormoner då. Du nämnde progesteron och östrogen och progesteron är ju två hormoner som är väldigt liksom aktuella i kvinnans hormoncykel. Men det känns som att allmänheten känner till östrogen väldigt väl, men progesteron känner man inte till lika bra. Kan inte du berätta, liksom, vad tror du det beror på? Vad är progesteron egentligen?
Ja, jag tror att man pratar om östrogen för att det är it's the main female hormone, om man säger så. Det är östrogen som får dig att känna som kvinna, östrogenet gör att du får bröst och kurvor och allt det här. Östrogenet har också en enorm stor påverkan på centrala nervsystemet och hjärnkemin. Och det är det man pratar om när man kommer in i klimakteriet. Men progesteron är precis lika viktigt för att, man ska ha en balans. Så man, ju mer man stressar, ju mindre kommer den här gulkroppen att fungera och producera då tillräckligt med progesteron efter ägglossningen. Och ju äldre man blir, ju mer känslig blir man för den här stressen också. Så att i 40-årsåldern då är det väldigt vanligt att man kommer in i förklimakteriet. Och det är just det som har hänt, att nu är du stressad för mycket, hormonella systemet pallar inte för den här stressen som du utsätter din kropp för. Och du börjar då få en mens som är kanske cykel som är 23, 24, 25 dagar istället för 28 till 32. Det betyder att ditt progesteron sjunker för tidigt för det tillverkades inte i tillräcklig mängd. Och då, vad som händer då är att progesteronet som också är väldigt lugnande, östrogen är mer stimulerande och motiverande, det blir en obalans där. Så när progesteronet är lågt, då blir östrogenet högt och oregelbundet och svänger upp och ner. Så det är väldigt vanligt att de här kvinnorna då i 40-årsåldern som har kommit in i förklimakteriet, som man då kan vara i 10 år, att de börjar få extrema PMS-symptom som också påverkar dig in i mensen. Så många av de här kvinnorna säger att jag mår bara bra en vecka i månaden. Plus att de då fysiska symptom, de får ont i brösten för de är vad som kallas östrogendominanta. Och de får väldigt riklig mens ofta. Och utvecklar anemi och järnbrist. Och vi ser järnnivåer, superlåga både ferritin och järnnivåer på de här kvinnorna som kommer in. Mm. Så progesteronet tror jag att biodentiskt progesteron har man ju inte använt i Sverige på länge. Förrän nu på sistone. Och det här förskrev jag för 30 år sedan i USA. Och det har funnits där hela tiden jag har varit där. Men det är först nu man börjar titta på biodentiskt progesteron. Speciellt då i klimakteriet. Använder man ett östrogen måste man också använda progesteron. Och biodentiskt progesteron skapar ju det här lugnet hos de flesta. Och medan gestagen då är många som reagerar väldigt negativt på det. Plus att det har visat sig att det finns viss ökad risk för bröstcancer med gestagen. Men inte då med biodentiskt, troligtvis inte med biodentiskt progesteron. Så att de är helt olika hormoner och man behöver båda för att ha en balans.
Men vi som läkare kan ju skriva ut östrogen, vet jag. Och vi kallar ju, till exempel vid klimakteriebesvär så finns det ju något som heter hormone replacement therapy. Mm. Men kan vi läkare skriva ut progesteron på recept?
Ja, det kan ni göra. Det fanns bara på licens för några år sedan. Men nu har det släppts en dosering på 200 milligram. Men inte för detta enda mål. Men det gör inte att ni inte kan förskriva det. Utan det är mer för egentligen för infertilitetsbehandling. Men, och det är en vaginalkapsel. Men kapseln ser precis likadan ut som den som man sväljer. Det finns inga olika kapslar. Man ändrar, använder man den oralt eller vaginalt. Så att det finns att förskriva progesteron 200 milligram. På apoteket, man kan också beskriva via licens, individuell licens, 100 milligram. Mm.
Okej.
Okay. Vad spännande utveckling.
Verkligen.
Ja.
Jag tänkte gå in lite in på just vad Her Care gör och vilka är de vanligaste sökorsaken hos er? Och är det folk från alla åldrar eller är det just flest menopausala kvinnor som söker?
Ja, det är väldigt intressant faktiskt, för att vilka som kommer är först och främst då 40-åringarna som har kommit in i förklimakteriet. Nu är man mer eller mindre tvungen att söka för att man har så rikliga blödningar och mår så pass dåligt. För de flesta som kommer till oss mår dåligt, det är därför de kommer till oss. Och de har inte fått hjälp någon annanstans, de har valsat runt i vården och inte fått hjälp på ett 15 minuters besök. Och vårdcentralen funkar inte liksom för de här kvinnorna. Men vi har också 20-åringarna som börjar verkligen tänka efter på hur kan jag må bättre? Vad kan jag göra för att må bättre? 30-åringarna, nej, de kommer inte. Gissa vad de håller på med.
De har följt upp med barn och sånt.
Ja, precis. Karriär och barn och allt det här håller på att bränna ut sig. Och de kommer först rollen när hormonella systemet inte pallar med längre. Vi har gjort många NKI:er och de vanligaste sökorsaken är ju förklimakteriet. Men vi tar emot kvinnor i alla åldrar och vi tycker att det är jätteviktigt att kvinnor över 18 ska säga i fertil ålder att de får den här informationen, för att det är inte bara behandlingen utan det är förklaring till det här är varför du mår som du mår. Så här skulle du kunna må. Här har du valen, alternativen, vad du kan göra. Sen är det upp till dig vad du vill göra eller vad du orkar med eller vad du har råd med.
Verkligen. Men vad... Så man blir bemött, för även själv jag som har sökt för vårdcentralen blir frustrerad med att hur lätt det är att bara skriva en recept och sen glömma helt och hållet kontakten. Så ni håller kvar, jag ska inte säga patienten, men kvinnorna, så att de verkligen känner sig nöjda. Eller när vet man att man ska inte boka flera besök hos er? Alltså hur funkar det liksom? Hur många besök behöver man oftast och så?
Ja, det är också en bra fråga. Vi vill ju inte hålla kvar patienten och komma in en gång i veckan typ, utan de flesta mår bra efter att man är för klimakteriet till exempel. Då förskrivs, då träffar man en sjuksköterska, sen så förskrivs då progesteron oftast om det inte indikerar att man behöver en genundersökning också. Och sen kommer de tillbaka till sjuksköterskan efter 3 månader för att se hon mår. Och under den tiden har hon förhoppningsvis också träffat en näringsterapeut. Kanske hon träffat 2 gånger. Sen kommer de en gång om året, så mår de bra.
Så ni har en uppföljning, vilket är jätteviktigt.
Ja. Om man är klimakteriet, då kommer man ju också till en gynekolog och då förskrivs ju hormoner, hormone replacement therapy och HRT. Och 3 månader efter, eller 2 till 3 månader efter det satt sen, så kommer man tillbaka till sjuksköterskan för att då ska man få berätta hur man mår. Och sen 6 månader efter första besöket hos gyn så kommer man tillbaka till, för ett uppföljningsultraljud och gynundersökning.
Okej. Okay. Det är så viktigt att man verkligen vågar prioritera snarare att ta hand om sin hälsa. Det är ju kroppen som ska bära en hela vägen genom livet.
Ja, men det är det som är så himla viktigt om man tänker på yngre kvinnor i Sverige. Många är så fokuserade på utsidan och spenderar massor med pengar på det, på att polera utsidan så att säga, men skönhet kommer inifrån och ut, och det är väldigt ännu viktigare att man mår bra. Att det, om jag kunde få fram det budskapet till de här yngre kvinnorna, att det är mycket, mycket viktigare att ni fokuserar på det och er hälsa. För hållbarhet och hållbart välmående. Hållbarhet är inte bara sån hållbarhet som vi pratar om idag om klimatet, utan hållbar vård och hållbar hälsa.
Verkligen. Jag kan verkligen relatera till det också. Bara liksom personlig anekdot att jag var också så liksom, förut var mina problem liksom att jag tyckte jag hade små bröst och funderade om man skulle gå och liksom göra någon bröstförstoring eller såna här saker. Men nu känns det liksom, det är absolut inget jag skulle vilja göra, utan jag vill mycket hellre lägga tid, energi och pengar på att gå till en psykolog eller jobba med min insida liksom. Ja. Det vore verkligen bra att få sprida också till de yngre. Nu är vi också fortfarande unga, men jag önskar att jag hade vetat det, eller känt mer så redan för några år sedan.
Precis, och att kanske föräldrar ska prata mer om, eller mer öppet om det också.
Verkligen.
Jag tycker jag är jätteviktigt att man börjar utbilda unga kvinnor tidigt. Så här fungerar din kropp, och det här måste du tänka på. Under ditt liv så kommer du vara väldigt stressad. Du vet hur man fyller på serotoninet på ett naturligt sätt till exempel.
Ja, jag tycker... Var det en fråga till oss kanske?
Ja. Jag tänker på träning.
Jag tänker också på rörelse. Men sen funderar jag på, är det inte typ att... Och det kanske är dopamin. Nu tycker jag inte det här är något man ska göra, men alltså... typ choklad till exempel. Jag är inte det.
Ja, det kanske inte det bästa botemedlet.
Nej, det är väl inte det. Men träning och natur, tänker jag. Ja,
eller närhet.
Just det.
Ja, det är också oxytocinet. Men serotonin fyller man på genom att först och främst ha en hälsosam tarm. För det där producerar man 90% av serotoninet.
Plus vad är en hälsosam tarm?
Tarm som man inte har ont i när man äter, som inte man blir uppblåst i. Och när man tuggar i sig maten och sväljer den så ska man egentligen inte känna av så mycket mer förrän det är dags att gå på toaletten. Mm. Så man ska ha en massa sura uppstötningar, ont i magen eller bli uppblåst eller diarré eller förstoppning. Mm. Så det är ett tecken på om man inte har någon av dem att man har en ganska hälsosam tarm. Och sen så är ju, hur bildar man serotonin? Jo, det gör man genom aminosyran tryptofan som sen konverterar till 5-hydroxytryptofan och sen till serotonin. Och för det behöver man ju då äta och tugga i sig protein, för att tryptofan är en essentiell aminosyra. Så det är väldigt, väldigt viktigt att få i sig tillräckligt med protein och sen tillsammans med proteiner som då bryter ner till tryptofan, B6 och magnesium. Och magnesium är en av de vanligaste
mineralerna
som man inte har tillräckligt av, eller näringsämnen, näringsbristen som finns just nu, plus D-vitamin. Så det behövs för att du ska kunna producerad serotonin och helst också solljus, vilket är inte så lätt att få här i Sverige.
Just det. Jag har ju hört talas om att det finns ljusterapi nu också. Ja. Jag har faktiskt provat det. Det är lite intressant också eftersom att vi har så lite sol på vintern.
Mm. Ja, jag har en sån lampa som sitter här på skrivbordet bredvid mig och den sätter jag på varje morgon 15 minuter och så bara ungefär en halv meter från ansiktet, och det är då full spectrum light, och det hjälper också serotoninproduktionen. Så det här är jätteviktigt att veta, och det är ju det som är så trist, ni som ska bli läkare, att när jag är läkare får inte prata om kosttillskott. Det är också fruktansvärt.
Jag vet.
Nej, man skulle vilja få mer info både om vad är bra kosttillskott, men också vad är liksom onödiga kosttillskott, för att det finns ju bra kosttillskott, men det finns ju också fantastiskt mycket hittepå liksom. Så att, att kunna känna sig tryggare i vad det finns evidens för.
Känner vi väldigt individuellt också.
Ja, precis. Men det finns ju massor med evidens på näringsterapi. Och det är ingen som har dött av kosttillskott hittills, men många som har dött av biverkningar från mediciner. Nu är inte jag mot mediciner, utan det finns absolut, jag är ju IVA-sjuksköterska också, så att, det är klart att jag tror på medicin också, men kanske inte det förstahandspreparatet alltid ett SSRI, utan man kanske kan titta på andra underliggande orsaker till dåligt mående, vilket är att bara ökar och ökar i Sverige.
Ja, alltså, verkligen. Det finns ju så många olika saker som påverkar kroppen. Så viktigt att verkligen försöka tänka brett.
Verkligen.
Men jag funderar också på just det här med att ni driver en... För då antar jag att det här driver du privat då, eller ni, en privat klinik. Mm. Och jag är som jag pratat om tidigare också, att jag tycker att det är också så här, drömmer om att starta en kvinnoklinik och kunna fokusera på kvinnohälsa. Men hur har det varit den resan att starta en privat klinik i Sverige?
Det har varit väldigt intressant. Kul för det mesta. Stressigt ibland också. Men det har ju funnits ett visst motstånd till att betala för vård när man är van att få skattefinansierad vård. Nu är det så att den skattefinansierade vården betalar inte för den här typen av vård. Den finns inte där. Men däremot så börjar man ju se fler och fler försäkringsbolag då öppna upp mer och mer för den här typen av vård. För att de börjar förstå att det är nog bättre, mindre kostsamt för oss att ta hand om det här i början. Istället för att vänta på att det blir utvecklas till en
utmattning.
Utmattning eller
förskrivning.
Ja. Mm. Eller akutsjukvård som det blir till slut då. Men, så att vi verkligen börjar se ett skifte där, och det är vi väldigt glada för. Mm. Jag tror att min förhoppning vore ju att det skulle finnas hormonkliniker som hade ett team som tog hand om kvinnor på det här sättet tidigt i ett skede då när man mår dåligt. Men jag har svårt att tänka mig att den skattefinansierade vården kommer någon gång att kunna hantera det här. För vård är extremt kostsamt att driva.
Mm.
Så det kanske måste bli mer och mer att försäkringsbolag, att det kommer försäkringsbolag som fokuserar kanske mer på kvinnohälsa.
Mm. Och just det där, alltså det är lite inne på det som vi har pratat tidigare i podden med Elsa, att preventiva åtgärder för att främja hälsa och inte vänta tills att man är sjuk, utan att man hade kunnat gå in lite tidigare.
Mm, ja, precis, som prediabetes till exempel, istället för att det utvecklas till en typ 2-diabetes, eller att man blir insulinresistent, eller man får så låg serotonin så att man blir självmordsbenägen och hamnar istället på inom psykiatrin. Så att det finns så mycket man kan göra tidigt för att fånga de här kvinnorna. Och mycket handlar också om utbildning. Att utbilda kvinnor så att man börjar se det, som jag sa, 20-åringarna kommer till oss. Mm. Intressant. Det är kul.
Verkligen.
Vad är er största utmaning och vad är din framtidsdrömmar för haircare? Största utmaning och även framtidsdrömmar, om man får ta högt och lågt.
Största utmaningen är att kunna få den skattefinansierad. Det tror jag blir svårt, som jag sa. Men det kommer att finnas tillgängligt till kvinnor via andra medel, tror jag. Man måste kanske börja tänka om lite där. Det passar inte in systemet med, som det ser ut nu, med vårdcentraler och vårdavtal. Det är 15 minuters besök som gäller och man hinner inte med att prata med dem. Och då ska man prata om ett symptom, och det är liksom, den här typen av vård fungerar inte inom det systemet. Så det är ju, men vad som jag hoppas på är att det kommer att finnas den här typen av vård. För nu finns det barnavårdcentraler, mödravårdcentraler och BUP och allt det här. Men sen blir det ett stort hål när man är klar med. Man är fortfarande inte sin fertila ålder, man behöver fortfarande hjälp. Men det finns inte den hjälpen att få. Kvinnoklinikerna erbjuder inte den här typen av vård. Så det är ledsamt. Och vad jag hoppas också är att det blir mindre trångt i Sverige av vad man får göra och borde göra. Jag har ju bott i USA så pass länge och där finns mycket mer olika möjligheter till vård än vad det finns här. Och att det är inte hela världen. Och för läkare rekommenderar jag lite magnesium och B-vitaminer. För att det är stress, under långvarig stress så behöver du mer B-vitaminer. Istället för att man bara ger en medicin. Det finns plats för dem också. Det finns absolut plats för SSRI och antidepressiva för de som mår väldigt dåligt. Men det kanske inte är där man ska börja med alla.
Precis.
Intressant.
Verkligen.
Jag hoppas att kvinnornas liksom välmående får ta en större plats framöver.
Jag hoppas verkligen det.
Jag tror att det är kvinnorna som får driva. Jag tror att för lobbying, ja, det är ju bra tänkt att man ska få politikerna att kanske tänka efter lite grann. Men jag tror att det är kvinnorna och en gräsrotsverksamhet också som behövs för att kvinnorna ska vända på det här.
En av de sista frågorna som vi tänkte ställa är: vad önskar du att alla kvinnor vad önskar du att alla kvinnor visste om sin hälsa eller kropp?
Ja, det är att stressen påverkar dina hormoner. Så det är oftast inte att det är hormonella obalanser som gör att du mår dåligt, utan du har mått dåligt och stressat för mycket, vilket orsakar hormonell obalans. Så är det oftast sekundärt. Och att vi måste, precis som jag sa tidigare, börja tänka lite grann på din insida och din hälsa och inte så mycket på utsidan. Spendera inte pengarna där, utan spendera din energi på att må bra och lära dig mer av din kropp och hur den fungerar och vad kroppen måste få. För att funktionsmedicin, nu är inte vi direkt en funktionsmedicinsk klinik, men mycket är baserat ändå på funktionsmedicin, och det är i ett nötskal. Ge kroppen vad den behöver för att fungera så pass bra som den kan göra, och ta bort det som blockerar den här funktionen. Så ta bort toxiner, ta bort stressen, ta bort ge kroppen den näring den behöver, de hormoner den behöver för att fungera. För kroppen är ju väldigt, väldigt resilient. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter på svenska, men den är ju fantastisk ändå. Och ju mer, det måste ju ni tänka på ofta nu under utbildningen, ju mer man lär sig, ju mer mindre tycker man att man vet.
Verkligen.
Den är helt otrolig, kroppen, och alla de här försvarsmekanismerna som kickar in när du inte riktigt sköter dig för att bevara dig. Så att det är viktigt att lära sig det där och förstå det, att vi måste ta hand om våra kroppar och vår biokemi.
Ja.
Bara sin egens bästa vän.
Ja, exempelvis sova mer, inte konsumera massor av energidrycker och kaffe som exempel, liksom bara enkelt.
Jag har ett exempel av kvinnor då som till exempel kommer till, som är för klimakteriet och har haft väldigt riklig mens flera månader och kommer till oss och har helt utan järnförråd, ferritin som kanske är 6, 7, 8 av järn på detsamma. Och då har fått de råden att men du är trött, du måste träna mer. Kan tänka dig att springa och träna när man har ett järn på, eller ferritin på 6. Det finns ju inga syreupptag, det finns inga syre som transporteras runt i kroppen, och det är det de får höra ofta.
Men jag, det är en skuldbeläggning på sig själv då, när man känner att jag borde träna mer men jag orkar inte, så känner man sig jättedålig och mår ännu sämre. Det är inte alls positivt.
Nej, så blir det ju ofta tyvärr, istället för att det är okej att vila nu. Du behöver inte hinna med allt, du behöver inte göra allt, du behöver inte se så bra ut på utsidan, utan viktigast är att du har tid att umgås med andra kvinnor, för det är jätteviktigt för oss också. Om vi har barn, att vi har tid att vara med barnen, och det andra kan vänta.
Verkligen, så klokt.
Ja.
Nu har du nästan besvarat det, känns det som redan, men vi brukar alltid avsluta med en fråga till alla våra gäster, som är: vad är ditt personliga bästa hälsotips? Så om du känner att du har något hälsotips specifikt som du vill lyfta fram som din bästa hälsotips.
Kanske någon som även skulle kunna passa till våra manliga lyssnare.
Ja, precis.
Ja, den kanske inte passar in så bra. Jo, men det gör det ju, men det passar in på alla, att tid för återhämtning, att de här signalerna kommer, nu har jag gjort för mycket igen, nu börjar du få lite hjärtklappning och vakna klockan 4 och sover inte så bra, då är det dags att ta lite tid för återhämtning. Vad tycker du om, många man frågar det under mina föreläsningar, vad får ditt hjärta att sjunga? Du har 5 sekunder på dig att lyfta upp handen när du vet. De vet inte, de kvinnor vet inte, för vi tar hand om alla andra istället för oss själva. Så ta tid för återhämtning. Jag mår inte perfekt jämt. Jag känner att nu har jag gjort för mycket, nu börjar jag känna oro i kroppen. Nu är det dags att verkligen bara vila hela helgen. Eller bara gå ut och gå på en promenad i skogen. Om man nu har tillgång till det.
Jättebra budskap.
Verkligen. Det tror jag att vi alla behöver mer av.
Ja, och har svårt att hinna med.
Ja, precis. Specifikt sådana som lyssnar på den här podden till exempel, som är högpresterande och i månar om sin hälsa, men månar ännu mer om att prestera liksom.
Precis. Även själv liksom, man prioriterar alltid träning och bra kost och sömn, men att liksom vara hemma och inte göra något speciellt eller
gå på promenad. Det kommer längst ner på to-do-listan.
Verkligen. Oh. Man måste sätta tid för detta i kalendern.
Ja, verkligen. Superbra tips. Jag tycker det var ett väldigt bra avslut också.
Verkligen. Tack så jättemycket att vi fick intervjua dig.
Tack själva, det var jättetrevligt, och lycka till nu. Blir de där jättebra doktorerna nu som verkligen tar kvinnor på allvar och lyssnar.
Ja, tack. Det var väldigt inspirerande.
Wow, jag tycker det är så kul att prata med Mia, just för att, som jag sa lite grann när vi spelade in med henne, att Mia gör ju någonting som jag faktiskt drömmer om, det vill säga driver en kvinnoklinik. Och just det här med det multidisciplinära, att de på en och samma plats kan erbjuda liksom psykologer, läkare som är både gynekologer och sådana saker, och dietister. Jag tror verkligen att det här är framtiden på många sätt, för att hälsa är så mycket mer än bara en sak. På samma sätt som till exempel när man pratar om mens och att utebliven mens, det kan ju bero på kosten, men det kan bero på så många olika saker. Och kvinnor med PMS, det kan vara så olika grad och hur man upplever det och hela den biten. Så att, nej, jag tycker bara att det är fantastiskt det hon gör, och jag hoppas att vi ser mer av det i framtiden.
Absolut. Något jag tar också med mig är hennes tips om HerCare-appen, där även de som inte har sina mens men kan ändå ha andra typer av menssymptom som humörsvängningar och liksom man kan ju känna ökad lust att äta någonting eller känna att brösten är ömma och sådana saker. Att det är så bra att det finns en app där man kan liksom tracka och veta var man går i sin cykel.
Precis.
Så jag blev inspirerad av att de har utvecklat en app.
Mm. Om vi ska vara lite personliga, som vi gillar att vara i podden, så kan jag säga att både du och jag använder ju hormonspiral.
Ja, precis.
Och ingen av oss blöder regelbundet på grund av just det. Preventivmedlet gör att vi inte får mens på, som man vanligtvis får. Men då blir jag lite nyfiken, Värna, vad är din, eller har du något typ menssymptom eller PMS-symptom trots att du inte blöder? Och i så fall, vad är det som du tycker är jobbigast?
Ja, alltså jag upplever ändå att jag har humörsvängningar. Alltså jag kan vara ganska känslosam och inte glad. Alltså, utan med liksom, om jag kollar på en film och någonting berör mig, så har jag mycket lättare till tårar. Samt att jag får, jag upplever i alla fall att jag får mycket större bröst en gång om
Melonas.
Månaden.
Boom.
Man bara, wow, vad händer nu? Ja, och sen så just det här att man är mer sugen på saker.
Så att suga sådär.
Mm. Du då?
Jag måste säga att jag tycker det är jättesvårt att veta vad som är sådana symptom eller inte, just för att jag inte har koll på när det borde komma eftersom jag inte blöder och så. Men jag inbillar mig att jag är mer ledsen och, eller typ mer emotionell. Att både att jag kanske blir mer typ så här behov av närhet, men också att jag har lättare till typ tårar. Inte kanske att jag gråter till filmer och sånt, för det har aldrig hänt, tror jag. Men mer liksom lätt sårbar för saker som rör mig själv och mitt eget liv eller folk nära mig.
Yeah.
Så lite mer emotional, tror jag.
Okej, men då ska vi gå in på veckans lyckokiller. Vi börjar med det istället denna gången.
Ja.
Vad vill du börja, eller ska jag?
Du får börja.
Min har faktiskt lite att göra med det här med privata sjukvården.
Mm.
För det är jättebra, men det är också så himla dåligt, för att det ökar skillnaderna mellan olika klasser och människor. Liksom. Något som jag fick liksom uppleva just förra veckan var att jag tog mitt flyg till Finland, och delvis på grund av att kunna få snabbare vård, för att jag har läkare i min familj som kunde lösa saker åt mig. Inget jag är stolt för. Men och jag känner liksom, jag känner nästan skuld och ledsenhet över att jag kunde verkligen inte ens få tid för en läkare på vårdcentralen. Och mitt problem var inget man kan söka till akuten med. Så att min lyckopiller är helt enkelt dålig fungerande primärvård, och att det finns så många människor som inte får hjälp om de är liksom friska, alltså att man inte har akuta symptom. Så jag tycker att det är väldigt tråkigt, och det är lite kopplat till just det som Mia driver också, för att jag tycker att det är superbra, men alla har inte möjlighet att söka dit och betala för att få hjälp, och det är väldigt tråkigt att det måste vara så.
Det är så synd, och också att man känner sig så maktlös i det. Det finns inget vi kan göra just här och nu i alla fall för att påverka det. Sen är det såklart politik och sånt, man kan ju engagera sig. Men jag håller med dig till fullo om det, och känner också att det ser himla mycket också. Jag menar, vi som läkarstudenter, vi får ju se mycket behind the scenes, vad händer bakom kulisserna. Så förstår man också att okej, men vad hur kan man göra för att ge sig själv de bästa förutsättningarna? Vart kan man ligga på? Vem kan man ringa? Mm. Vad kan man säga på akuten för att få bästa hjälpen?
Mm.
Men det ska ju inte krävas att man läser till läkare eller liknande för att man ska få den hjälpen. Det ska ju vara verkligen samma för alla, men det är klart det är omöjligt, men det hade kunnat vara bättre.
Mm. En kuriosa är att just i Finland så har vi mycket mer etablerad privat sjukvård, så att vi får ha massa olika privata kliniker, och det är många som har försäkring, vilket är inte alls lika vanligt här i Sverige.
Mm. Det är både bra och dåligt.
Ja, verkligen. Det är både bra och dåligt. Man kommer ju till det här att om man har pengar så kan man köpa vård. Och då blir det, då är det inte jämställt.
Nej, oja. Och det är svårt. Hur ska man, vad är rätt och vad är fel? Jag vet inte ens vad jag tycker om det där. För jag tror att det ska finnas vård tillgängligt. Men ja, det är så svårt.
Det är jättesvårt. Mm. Okej, okay. Vad har du för lyckokiller den här veckan?
Ja... Jag tänker ändå att jag ska ta upp humörsvängningar som vi har varit inne lite på. Och det hör i det här fallet lite grann ihop med liksom tvivel på sig själv. Det var ett konkret exempel jag känner som fick mig att ta upp det nu. Och det var att jag skulle ha en kvällsjour på ortopedakuten Mölndal. Och bara på vägen dit får jag liksom supermycket ångest. Egentligen utan anledning, men... I grund och botten tror jag att det kan handla om att just att jag skulle dit och att man ska ta egna patienter, och det är ganska nytt för mig med ortopedin och hela den grejen, och att då sitter man med patienter. Man får lite så här, åh, i värsta fall, vad kan hända, eller typ sådär, samtidigt som man har ångest. Jag vet inte, det var väldigt diffust, och kanske jag hade fått ångest oavsett om jag skulle gå på jour eller inte. Men det är himla segt när man känner att känslorna bara liksom svänger från att man haft en bra dag till att man plötsligt får rå ångest utan att riktigt ha en legit anledning, eller vad man ska säga.
Mm.
Och att man då börjar klanka ner på sig själv och tänka liksom, oh, herregud, tänk om jag får en panikångestattack eller sådana där saker, trots att det inte har hänt på jättelänge eller så. Men jag vet inte, jag tycker bara att humörsvängningar är jobbigt, och det är också jobbigt att man då så snabbt kan börja tvivla på sig själv. För medan på akuten gick det sen jättebra. Och då blir man så nästan typ förbannad på sig själv. Att varför börjar jag tänka de tankarna?
Hur löste du situationen liksom? Hur kom du över din ångest?
Under promenaden dit så resonerade jag mycket med mig själv. Okej, ska jag ringa till någon av mina närmsta nu för att prata? För att jag vet att det kan hjälpa mig. Samtidigt tycker jag att jag lyssnade på en podcast och kände bara, men alltså, jag vet ju att jag klarar det här. Jag kommer klara det. Och jag vill inte störa folk. Jag har lite dålig tendens till att tänka att jag vill inte liksom besvära dem i min omgivning. Om jag ringer och är liksom på är låg och delar med mig av min låga energi, så vill jag inte att de ska få en dålig kväll på grund av det eller liknande. Så summa kardemumman var väl att jag bara fortsatte gå dit och försökte tänka på att det bara är känslor, och att det är inte jag, utan det är känslor, och de får finnas där, och liksom man får jobba mycket med att acceptera känslor.
Exakt.
Och ta ett andetag i taget, en sak i taget, och bara liksom verkligen acceptera det, och framförallt inte ha för höga krav på mig själv under den jourpasset, utan att okej, jag kanske tar patienter här om jag vill, jag kanske bara följer med en annan specialistläkare om jag vill. Vi får se hur det går, vi får se vem läkaren är, och i värsta fall så vet jag att jag kan alltid gå hem. Alltså, visst, jag är som en arbetare där som alla andra, man ska vara på plats, men det är ingen som kommer tvinga mig att vara på plats om jag känner att jag mår jättedåligt.
Mm.
Världen kommer inte gå under.
Exakt.
Så jag bara liksom tog en sak i taget, och när jag väl var på akuten och det började hända saker och träffa patienter och sådär, så kändes det bättre.
Mm.
Och det gick över av sig själv, så som det ofta gör.
Det är en bra tips. En sak i taget. Lugna andetag.
Acceptans.
Acceptera känslor och säga till olika tankar bara, jag hör dig, men du är inte absoluta sanningen.
Exakt, och också så här, du är inte dina känslor.
Mm.
Känslorna finns där, men du är inte dem.
Nej, precis. Det är bra.
Mm.
Mm. Okej, då ska vi skifta
nu till... Nu tar vi ett djupt andetag och så går vi in på veckans lyckopiller. Woo!
Min lyckopiller är ge saker till andra. Vi har ju fixat en kompis julkalender
ja.
I år igen. Det andra året. Och Det är så, jag är mer taggad att ni ska få öppna de luckorna jag har gjort än att öppna era luckor. Jag tycker att det är så himla kul. Jag tyckte själva processen och tänka liksom, vad ska jag fixa och så, var väldigt roligt. Och sen dessutom så var jag och gav blod idag. En bra påminnelse till alla som lyssnar, om ni inte är blodgivare ännu, så det är en stor brist av blodgivare just nu. Så kolla upp det, och om det känns okej för er så hade det varit jättebra att ge blod nu inför jul och så.
Jag måste få inflika här också med att kolla upp Erasmus-registret. Känner du till det?
Nej.
För organdonation.
Är det inte Tobias-registret?
Ja, förlåt. Nu är jag har läst om Erasmus i veckan. Tobias, förlåt.
Nej, men det är ju också en typ av donation som är superbra. Om man inte är uppskriven där så kan man gå in på deras hemsida, Tobias-registret, och registrera sig. Så det vill jag också bara tipsa om. Nu när du tipsar om blodgivning så kommer jag att tänka på det.
Jättebra.
Men det är väldigt fint lyckopiller att ge. Mm. Speciellt nu i juletid. Att få visa kärlek extra mycket till sina nära och kära.
Mm, verkligen. Och kanske även till främlingar. Kan man ju.
Det kan man ju verkligen göra.
Eller så fint. Det är så mycket man kan göra om man vill få glädje av att ge.
Mm. Och verkligen ett perfekt tillfälle. Man kanske har massor av saker i förrådet, förmodligen har man det, som man inte använder, eller kläder i garderoben och så vidare.
Mm.
Och det finns andra människor som kommer kunna bli så glada av dem.
Exakt. Okej, Elsa, vad är din veckans lyckopiller?
Ja, vilken överraskning att jag råkade tänka på exakt samma sak, men jag tänkte mer specifikt på adventskalendrar. Just för att jag har lagt lite extra tid på det här denna julen i form av personliga adventskalendrar. Både det att vi har den här, du, jag och två andra vänner, och det var så mysigt i lördags när vi hade en middag och också lite pyssel då vi satte ihop. Vi är ju presenter till varandra.
Mm.
Och det var väldigt mysigt att få umgås och fixa ihop det här och pyssla lite. Och det var så mysigt att få öppna första luckan idag som var väldigt fin. Har du öppnat den?
Nej,
då ska jag inte säga vad det var. Men det får ni kanske reda på nästa avsnitt då. Men ja, jag blir bara så... Det förstärker även våra relationer. Men sen har jag även gjort en kalender med min pojkvän. Och det är en form av en papperskalender.
Mysigt.
Ja, så det är inte att vi köper saker till varandra utan att vi skriver saker. Och det kan vara frågor, det kan vara uppgifter man ska göra eller... Ja, det finns helt enkelt olika saker, och ikväll ska vi öppna första luckan, eller jag ska faktiskt få ge min lucka till honom, för vi har tagit varannan dag och jag ska börja. Och det ska också bli just där att få ge och se reaktioner och även processen att göra sakerna. Alltså nu, när jag satt och pysslade ihop det här, skriva små lappar och sånt, så himla mysigt. Lyssna på julmusik och vi ska ju, du ska ha en pysseldag också.
Ja, verkligen.
Och det ska se också så mycket fram emot.
Ja.
Så att julkalendrar... Även våra julkalender som vi har på Lyckans läkare. Jag vill bara hylla julkalendrar generellt.
Ja.
Så himla kul att kunna både få och att ge och skapandet.
Verkligen. Jag är helt... jag är enas med dig.
Ja,
Men jag måste dock säga att jag blev så chockad när jag läste att det har blivit... Alltså det här med julkalendrar har också liksom blivit något... utöver det vanliga. För att det finns julkalendrar som kostar över 3000 kronor.
Ja, det där dock. Konsumtionshetsgrejen.
Jag får illa av Black Friday, Cyber Monday.
Och liksom, det håller jag med. The dark side of it.
Ja, och jag måste bara avsluta med något roligt. Jag hörde på radion när jag körde bil hemma i Åbo. När olika företag gör reklam och säger att det är Black Friday hela veckan. Jag undrar om de ens vet att fredag är en dag av veckan och det ska inte pågå helt. Jag tyckte att det var så roligt.
Det är så sant.
Cyber Monday hela veckan. Nej, måndag är en dag.
Exakt, ja exakt. Nej, herregud. De kan väl säga Black Week då, det har ju vissa faktiskt gjort. Men
nej, ingen Black Friday hela veckan. Nej tack, jag vill heller inte ha era mejl och sms om erbjudanden varje dag.
Det var
snälla, alltså, stopp it. Jag tycker att jag skickar 1000 sådana sms som att typ, vill du avregistrera dig? Sms och stopp. Jag har sms och stopp så många gånger. Och ni får vårt
kött. Stopp.
Please stop.
Då var det wrapped.
Jajamän, med det sagt, vi hejar på adventskalendrar. Vi rekommenderar ingen konsumtionshets för december och vi hoppas att ni mår bra, är friska och att ni får njuta av lite snö.
Verkligen. Puss och kram, ta hand om er.
Puss och kram.
Läkare med Värna och Elsa.